Det här är Tolkning pågår. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är präst i Gustav Adolfs församling och studentpräst på Lunds universitet. Jag sitter här idag med Rickard Honer. Hej!
Hej!
Idag är det bara jag som har kaffe. Du vill inte ha kaffe?
Nej, jag dricker inte kaffe.
Blåbärssoppa
dricker jag.
Just det. Det är väl lite ditt signum på vår arbetsplats att du dricker blåbärssoppa.
Ja, det får man höra ofta.
Det är lite gulligt. Just det, vi ska prata om tacksägelsedagen och de texterna som är där. Men först så vill jag bara säga lite så här. Vi har arbetat tillsammans. Eller, i samma arbetslag har vi varit i 6 år. Vi har ju egentligen aldrig direkt arbetat tillsammans.
Mm.
Något litet projekt här och var.
Det blir ju så när det är en stor arbetsplats.
Ja.
Många som är igång på sina uppgifter, med sina uppgifter i sina grupper.
Ja.
Jag har väl jobbat en hel del med barn, unga vuxna, skolarbete. Har varit en hel del grupper i kyrkan här i Helsingborg, Gustav Adolfs församling. Den härliga GR-kyrkan.
Just det. Och du är anställd som pedagog.
Församlingspedagog.
Du är församlingspedagog.
Och det har blivit en del faktiskt arkivarbete också här i pastoratet senaste tiden. Och det jobbar inte du så mycket med heller, tror jag.
Nej, det gör inte.
Det är spännande det också.
Mm. Och jag brukar ibland haffa dig och vilja tala om en söndagens text som jag ska predika om. Och då har vi haft lite samtal.
Mm, ja.
Och vi har hjälpt varandra.
Hänt någon gång kanske.
Ja. Och jag vet att vi teologiskt sett inte står varandra särskilt nära. Men jag vet inte skillnaderna. Men jag tror att det kan vara spännande för oss att tala om en text så här i Tolkning pågår.
Jag vet inte om vi är så olika. Men det lär vi väl få upptäcka.
Precis, det lär vi väl få upptäcka. Okej, kan jag få be dig att läsa texten?
Oj. Evangelietexten, den är hämtad från Lukas 19, 37 till vers 40. Då Jesus närmade sig Jerusalem och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.
Vad betyder det att stenarna kommer att ropa?
Som jag tänker, det är rätt intressant med stenarna tycker jag. För visst hade det varit intressant att få höra hur det hörs när stenar ropar.
Mi, 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 mi.
Tror du de är så tysta? Jag tror de hade dånat riktigt, tror du det? Ja.
Handlar det om storleken på stenarna då? Eller?
Ja, kanske, jag vet inte. Sen kan man ju fundera på, vilka är stenarna? Jag vet inte om man kommer lite utanför ämnet, men jag tror inte de syftar på någon speciell. Men i varje fall så får de mig att fundera på om det finns människor idag som ropar.
Ja.
Kanske människor som inte tycker att de får plats i kyrkans sammanhang. Och de jag tänker då på det är att det finns ju gott om människor i vårt samhälle som är ensamma.
Mm.
Och det finns en hel del som ber till Gud i sin ensamhet.
Mm.
Och jag tror att det kan finnas, särskilt bland de yngre, så tror jag de finns faktiskt som ber i sin ensamhet. Och kanske de här är några av de stenar som ropar utan att vi inom kyrkan hör det. Men att deras röst på något sätt går rakt in i himlen.
Ja, det är fint.
Så tänker jag lite.
Mm. Deras röst går rakt in i himlen.
Kanske en liten övertolkning av texten, men det är de associationer jag får av stenarna i varje fall.
Mm. Nej, men, och jag tycker att det får vara så att man får lov att gå in och kanske få lov att övertolka lite. Jag tänker ju också liksom att stenar, att alla andra har blivit tysta, alla andra har tystats. Det enda som finns kvar att skvallra om någonting, om något som är orätt eller om någon sanning, då kommer till och med, alltså, då finns stenarna. För det är inte så att, alltså, alla kan inte tystas.
Nej, det går inte.
Nej, utan då är någonting kommer som ett litet maskros i asfalten. Någonting kommer skvallra om Gud eller om frälsningen eller ja.
Nej, men det kan vi väl ändå få ut ur texten, att det går inte att tysta, som du säger. Det kommer ändå. Ogräset genom asfalt.
Vad roligt att du säger ogräs, för
ja,
att vi pratade om ogräs för en stund sedan och hur envis det är på tomten och att det liksom bara det bara vill växa. Och att vi vill så gärna ha fint i våra trädgårdar. Jag är också lite orolig för vad mina grannar ska tycka. Om att det är så himla mycket maskrosor. De har det så fint och så har jag det så stökigt, eller vad ska jag säga. Och att egentligen kanske jag inte bryr mig så mycket om det växer, men att för ordningens skull så kanske det vore bra att plocka undan. Ja.
Och jag försökte bränna bort dem igår, som vi pratade om innan. Och det, man blir inte av med det.
Nej.
De finns då.
Ja. Som en envis påminnelse.
Alltså, får jag säga någonting? Alltså, den här texten, på något sätt när jag läste den, så får den mig att faktiskt att längta. Om man börjar där någonstans. Alltså, jag är inte den som reser jättemycket, men den får mig att längta tillbaka till Israel. Jag var där för några år sedan, där nere vid Olivberget, som det står om i texten, eller Oljeberget som det också kallas. Och så dalen nedanför där, Kidrondalen. Och en varm sommardag var det, i juni, det var jättevarmt där.
Är det vackert där?
Ja, allt är vackert.
Det är så, ja.
Fast ska man säga det vackra så ska man dit på våren, under en kort tid när det blommar. Men det är vackert ändå.
Ja.
Och så där nere i dalen, när man kom ner för Olivberget, så kan man då blicka upp mot Jerusalem, tempelplatsen, Gyllene porten. Och då tycker jag det är intressant att fundera kring att platserna i texten, alltså, de är verkliga.
Ja.
Det tycker jag är intressant. De finns än idag. Det är liksom inte något påhitt, utan det finns kvar, som man kan besöka. Man kan gå den här vägen som texten talar om.
Ja.
Det tycker jag är rätt intressant.
Det är rätt intressant, ja. Jag funderar, när du säger så här, så tänker jag också på att oavsett hur ordagrann texten återger Jesu ord, eller hur noggrant berättelsen återges, så den geografiska platsen finns. Och där har någon stått.
Yeah.
Och där har något berättats.
Yeah.
Som har liksom traderats ned i led. Det i sig är rätt heligt, kan man väl säga.
Alltså, det är verkligt. Det har hänt detta. Det är ingen påhittad saga.
Nej.
Det är liksom rejält verkligt.
Sist jag var i kyrkan på tacksägelsedagen, då var kyrkan utsmyckad på ett sätt som, ja, men som sig bär, som traditionen säger i Sverige. Det är verkligen framdykat. Det är, hösten är här, nu är det grödorna som ligger runt altaret. Vi visar på något symboliskt sätt att, ja, men det är en fest på något sätt.
Alltså, det har ju varit en härlig tradition just i Gustav Adolfskyrkan, GA-kyrkan här i Helsingborg, att där är ett par som har smyckat den väldigt stilfullt där med grödorna, men också en hel del annat också.
Ja, men lite tyger och sånt också, ja.
Så att det liksom har sett väldigt vackert ut, som man kanske kunnat känna den där tacksamheten någonstans.
Ja. När det blir tydligt för ögat också, inte bara att det är...
Färgerna där.
Ja. Mm. Vad betyder nu tacksamhet igen? Vad är tacksamhet egentligen? Vad är du tacksam över?
Oj. Alltså jag tror att vi är lite dåliga på det. Sådär överlag, i varje fall jag. Det finns ju enormt mycket att vara tacksam över. Alltså har jag mat för dagen, om vi nu får äta och smätta, det är tacksamhet. Hälsa, om vi nu får vara friska.
Mm.
Men bara det att jag kan gå faktiskt, att jag kan förflytta mig, jag har tänkt någon gång på.
Mm.
Att jag kan gå upp tidigt den här morgonen och förflytta mig hit till en arbetsplats.
Mm.
Alltså det där lilla tror jag att vi ska försöka bli ännu mer tacksamma över. Förundras är ett gammalt ord också. Mm. Ett annat ord som jag har jobbat på, det är förnöjd.
Det brukar min
sambo säga. Jag begriper mig inte på det, men det är härligt.
Hon brukar säga förnöjsam eller sånt där. Vad är det? Förnöjsam, förnöjd, vad?
Men ligger det inte lite av tacksamhet i det? Mer nöjd, men lite av tacksamhet också.
Ja.
Alltså sådär, man vilar någonstans i allt gott.
Man brister liksom inte ut, utan det är liksom en stillsamhet i det.
Ja. Det är ro i det. Det är inte högljudda skrattet, utan någon slags nöjdhet. Tänk att nå dit.
Ja. Det finns ju många saker som påminner oss om att vi bör vara tacksamma. Men jag möter också på i själavårdssamtal, utan att vara specifik på det sättet, att de människor som är i någon typ av depression eller sådär, de säger så här att jag har allt. Jag har kärlek från en partner. Jag har mat. Jag har vänner. Jag har föräldrar. Ja, men du vet mycket av det som du också säger. Mm. Men ändå känner jag mig så ledsen. Jag borde vara tacksam, men jag känner mig så ledsen.
Mm.
Och där är ju ett glapp av det upplevda och det faktiska, men det hjälper inte att se andra människors lidande för att själv bli lycklig.
Nej.
Eller rycka sig i kragen eller skärpa till sig, eller vad nu man brukar säga.
Nej, men jag tror det är, man får säga att det är en sjuka i vårt samhälle.
Ja.
Att vi, så som du beskriver, det är de känslorna som många har i sin ensamhet också.
Mm.
Så att den här förnöjdheten, den ligger liksom djupare än allt det här som finns runt oss.
Och den sjukan i samhället, den tänker jag beror på många olika saker. Men det är någonting som splittrar oss i våra personer. Och kan inte riktigt hålla fokus i det som är livet eller så.
Mm.
Det är hemskt, alltså det är hemskt sorgligt.
Mm. Just det. Fruktansvärt sorgligt. Får jag fundera vidare?
Ja.
Eller?
Snälla.
Alltså, jag tänker då, när man läser den här texten, så är det ju inte, just i den här texten så är det inte grödan eller maten eller hälsan som man är tacksam över, utan det stora tacksägelseämnet här, det är ju något som är ännu större. Det är Jesus själv.
Mm.
Om jag förstår texten rätt. Alltså kungen, Messias som kommit till sitt folk.
Mm.
Guds son som har kommit i Herrens namn.
Mm.
Då kan det ju inte bli mycket större. och lärjungarna som står och prisar Gud. Ljudligt, det hördes alltså.
Mm.
Och man ropade sitt hosianna, som man kan läsa i Markus och jag tror Matteus också. Det här leveropet som betyder herre hjälp, herre fräls. Men då tycker jag det är intressant att för fariseerna här, då blev det lite för mycket.
Mm.
Och så kan man fundera på, hade vi själva tyckt?
Mm.
Var de inte lite överspända, de här lärjungarna?
Mm.
Alltså det där med Jesus, det kan väl vara bra. Men det får ju finnas en gräns någonstans.
Över hur övertänd man kan vara.
Ja, är det inte det texten faktiskt handlar om? För att kalla Jesus kung, då är det ju han som leder. Och det är vi som ska följa.
Mm.
Och vill vi verkligen det?
Mm. Du menar oss idag?
Ja, vill vi det? Och vi som vill kalla oss kristna, vill vi ha Jesus som fullständig kung? Eller finns det en gräns för oss också när det blir lite för mycket, för lite för bra? Som det blir i den här texten för fariseerna.
Mm. Kan vi göra någon liknelse från den texten till idag? Alltså, är det så att vi själva idag är lite mer behärskade i vår lovsång, i vår tillbedjan, i våra halleluja, att vi gör det lite?
Det ska ju inte höras för mycket.
Nej. Vad kan hända då? Om det hörs så mycket.
Då kan ju folk titta på en.
Ja.
Vi kanske inte har den där fullständiga friheten. Det är klart att det inte behöver höras. Det är inte poängen i den här texten. Men det kanske ska få lov att höras.
Mm. Lovsång, ja. Jag är ju uppväxt, eller inte uppväxt, men var mycket med i verksamheter i Sankt Olofskyrkan som har haft mycket lovsång i sin gudstjänst och i sin, ja, men hela sin identitet som församling, som gudstjänstfirande församling. Och lovsången är ju ett uttrycksform där det kan bli lite, ska jag verkligen ställa mig upp och sjunga?
Mm.
eller är det en show om jag gör det? Mm. Kan inte jag tyst ha lovsången i mitt hjärta?
Mm.
Att det finns någonting, så har jag börjat tänka nu när jag kommer tillbaka i vuxen ålder och varit där. Att det finns någonting, eller som lärjungarna där, de ljudligt och högt. Och att jag kanske ibland också kan begränsa mig lite själv när jag ska ställa mig upp och sjunga lovsång. Att det kan bli lite, det skaver lite, det blir lite pinsamt eller alltså så här. Är det verkligen jag? Kan inte jag tillbegripa på ett annat sätt?
Jag tycker det är bara det du sa, det här sista speciellt, att tillbe Gud, för lovsång är ju en tillbedjan.
Ja.
Alltså det är ju ingen show liksom, utan det är en tillbedjan. Mm. Sen gillar jag när volymen får vara lite högre och det får vara lite mer synbar glädje, men det är ju inte där glädjen sitter heller, hur högt det hörs eller hur rörelserna sker liksom, utan tillbedjan, de som förespråkar en lovsång som egentligen inte hörs, ja visst, gamla ord också, visst kan det vara det. Sen kanske jag mer gillar den som kallas lite modernare då.
Är du lite lovsångsperson?
Ja, det gillar jag egentligen.
Jag visste inte det om dig.
Nej, det visste jag inte om dig heller. Jag visste knappt att du hade varit med i Olof där.
Nej,
då, i en av våra kyrkor här. Nej. Gustav Adolfs församling. Så lovsång är härligt.
Ja.
Men den kan uttryckas på olika sätt. Mm. Så det är helt klart.
Mm.
Men ibland kanske vi har tappat den här lite mera synbara, glädjefulla stilen.
Mm.
Den tror jag vi skulle ha lite mer av igen.
Ja, för att om kroppen, vi finns någon dum psykologi eller vad, så får jag kanske inte säga, men att om man ler och tittar sig i spegeln och säger samma sak varje dag, typ att du är bra, och så ler man med hela ansiktet, till slut så mår man bra.
Mm.
Att det finns någonting i det att med kroppen göra saker som uttrycker glädje, och då är man liksom öppen för glädjen. Då öppnar man sig för det, så att säga. För att sitta stilla som vi gör ofta. Och
vi gör ju det rätt inåt. Så mycket ändå liksom.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Mm. Och vi ska ju leva ett sunt och varierat liv. Då kanske, det kanske sättet att tillbe Gud också ska vara lite varierat.
Mm. Jo, det håller jag med om.
Det är kanske därför pilgrimsvandringar blir så himla populärt.
Att det också säger kroppen. Ju inte så mycket.
Nej, men det är en kropp på något sätt.
Jo, du har rätt i det. Ja. Mm. Men du, får jag vända tillbaka lite för dig?
Mm.
Till, tänk här, fariseerna som jag tolkar det blev lite för mycket. Den här Jesuscentreringen där. Men Jesu reaktion på lärjungarnas agerande, det var ju att han försvarade dem.
Just det. Mm.
Folkets hyllningar, de var sanna, det är Jesus som är kungen.
Mm.
Och det här, han säger han med stenarna, om inte folket ropar så kommer ju stenarna att ropa.
Mm.
Och då, ibland så undrar jag, det kanske är lite kontroversiellt, jag vet inte. Då får det vara. Men får Jesus den plats som han förtjänar? Alltså i vår kyrka, får han den plats som han förtjänar i vår kyrka? Och i våra enskilda liv?
Utgår du, när du ställer den frågan, utgår du från texten? Eller vad får det ställa den frågan?
Det får ställa att, som jag tolkar det, så tyckte fariserna att här blev lite för mycket Jesus.
Mm.
Visst, han sa, lärjungarna sa att han var messias, han var kungen. Mm. Det får liksom finnas en gräns någonstans för hur mycket Jesuscentrering det får bli.
Mm.
Och då är min fråga, kan det vara så att i vår kyrka ibland, vi håller ju på med väldigt mycket annat, men hur mycket i fokus får Jesus vara?
Mm.
Hur mycket i fokus får Jesus vara i mitt liv?
Mm.
Finns det en gräns någonstans där det liksom blir för mycket? Eller är det så att Jesus får den här platsen som kungarnas kung? För det är ju det han är. Kung över alla kungar. Han är den högste.
Mm. Mm.
Och det kanske är en retorisk fråga, och jag upplever att i varje fall i mitt liv och i det, mycket av det i kyrkan, så det är mycket annat vi gör.
Mm.
Men fokus, centreringen på Jesus, den tycker jag kanske att den kunde få vara lite tydligare.
Just det.
Och det tycker jag är en poäng i den texten.
Ja.
Sen vad det innebär och allting, det är en annan fråga.
Hur kopplar du tacksägelse till en sån här, den är ganska, texten i sig är ju lite ändå ganska allvarstyngd. Den är inte den här, den sprudlar inte lovsång.
Nej.
Absolut, lärjungarna brister ut, välsignad och så, men vad är din
alltså som jag säger det, lärjungarna, de är tacksamma för Jesus. Här har kungen kommit. De får vara med. Och de kan inte låta bli att uttrycka sin tacksamhet för att här har kungen kommit och han kommer, och de får vara en av folket.
Men att så här i efterhand så ser vi också att Jesus är tacksamhetens källa. Det är där det uppstår. Och att tacksamheten eller tacksägelsen är liksom upphovet till frälsningsgärningen. Men som sagt, det var vi vet i efterhand av texten liksom. Men den är inte helt tydlig, tycker jag, för temat som sådant.
Det är den väl inte. Men lovsång, som du sa, ja, lärjungarnas, det är en lovsång ju.
Och stenarna. Lovsånger.
Ja, de gör ju det. Om lärjungar är tysta så är det andra som faktiskt,
det var det bästa. Det. Om lärjungarna tystnar så är det andra.
Mm.
Just det. Och det inledde du med också, att det fanns de som inte fick plats. Och då tänker jag, om vi själva ser oss som lärjungar så, och vi tystnar och inte är Jesuscentrerade, om vi är vår liksom praktik i vår stora religiösa institution, om vi tystnar, då kommer andra att höras i alla fall. Ingen kommer att tystna helt och hållet.
Jag tror inte det heller. Och varje fall så de som är, som man säger, kammar där hemma, som inte hittar in i våra sammanhang, och när de lovsjunger eller ber, så tror jag det hörs rakt in i himlen.
Ja.
Men vi kanske inte hör det.
Nej, just det. Det finns mycket att vara tacksam över. Jag är tacksam för att jag har ett jobb. Och att jag får jobba med det som jag gör. Jag är tacksam över de människor som jag möter. Sen är jag nog lite... Jag är nog lite bort från dunge på många sätt. Att jag inte tänker över det som finns i min vardag. Även om jag har upplevt förlust och förluster. Men det är just den biten där man har upplevt förluster. Där kan man uppleva tacksamhet för det man har.
Hur tänker du då?
Vad tänker jag då? Jo, men när det har stått på ruinens brant. När man har liksom nästan varit där att tappa sitt förstånd. Då är jag glad att kunna sitta här och hålla ett helt samtal med dig, och min hjärna följer med. Att vara fyra vid middagsbordet en dag, och nästa dag är vi bara tre. Där är jag också liksom tacksamheten över att ha livet. En sån simpel sak som att min mamma har gjort någon starroperation, och då tänker jag gnäller över att behöva läsglasögon, men jag kan faktiskt se. Det är när man får de här sakerna att jämföra med som står en nära, som man själv upplevt på något sätt, eller min mamma. Det är då tacksamheten gör sig påmind. Eller så. För mycket saker att vara tacksam för egentligen, tänker jag.
Men du sa någonting med tacksam över livet faktiskt. Det tror jag glömmer i varje fall jätteofta. Alltså bara det att få leva.
Ja.
Tänk vilket så stort.
Ja.
Att Gud har skapat oss.
Jo, precis. Men jag tror
livet i sig. Alltså.
Ja, men jag tror att man måste ha varit vid den känslan att jag är inte jättesugen på att leva. Har man kommit över den gränsen liksom att och känna att ja, men nu är jag sugen på att leva.
Intressant.
Ja. Då kanske tacksamheten över livet är en annan.
Ja, intressant.
Ja.
Det är mycket vi får vara tacksamma för.
Ja.
Och särskilt livet.
Halleluja, amen.
Halleluja, amen.
Tack för det här samtalet. Tack för tacket.
Tack så mycket. Tack dig också.
Det här gör vi om. Det här var Tolkning pågår. Hej då.
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.